Herrens ansikte. Halleluja, bara låt musiken komma. Halleluja, Jesus, vi tackar dig. Halleluja, vi prisar dig, för det finns så mycket godhet att hämta hos dig. Herre Jesus, hjälp oss att förstå och öppna oss för den nåd som kommer ner ifrån dig. Var eviga dag, Herre Jesus. Herre, från dig kommer inte hårda ord, från dig kommer inte fördömelse, utan från dig kommer nåd utöver nåd. Herre Jesus, vi tackar dig för att få fira en juletid med dig i våra hjärtan, Herre Jesus. Herre, du som har frälst oss, Herre Jesus, du som har tagit oss till dig. Herre, vi prisar dig. Jesus, jag ber att du ska hjälpa oss att känna dig den här dagen. Du ska hjälpa oss, Herre Jesus, att få ta del av den frid och den kärlek som finns hos dig. Herre, vi prisar dig. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja, bara öppna dig för honom där du står den här stunden. Bara öppna dig för Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Det är lammet. Det är lammet som sitter på sin tron. Det är Jesus Kristus vi sjunger om. Honom som offrades för våran skull. Han som utgöt sitt blod för våra synders skull och blev uppväckt för våran rättfärdighets skull. Halleluja, vi prisar dig Jesus. Vi sjunger ära till dig Jesus. Vi sjunger ära till dig Jesus. Herre, det är kring dig allting kretsar. Det är kring dig allting får liv, Herre Jesus. Halleluja. Herre, vi ger den här stunden till dig. Talar du med din helige ande. De ord som vi behöver höra. Så att de kan bli oss till liv, Herre Jesus. Så de kan bli oss till uppmuntran, hjälp och vägledning och välsignelse. I Jesu namn. Halleluja. Och allt folket sa. Amen. Tack ska ni ha. Ska vi tända på lamporna så vi ser att ni finns där, så vi inte behöver predika i tro?
Och så. Det ska vi ändå göra, men
det är sant.
Det står att vi ska göra allt i tro.
Så gör det. Men det är ändå roligt att få möjlighet kanske för er också att slå upp lite era biblar. Det vi ska tala om den här dagen är någonting som inte går att göra ensam, utan man behöver vara två till det. Vi ska nämligen tala om äktenskap och familjeliv. Och jag bad faktiskt min kära hustru att komma med mig, som kan säga när jag ljuger och när jag talar sanning. Nej, inte på det sättet. Men det är nämligen så att när vi svarade ja till den här kallelsen som föreståndarpar i den här församlingen, så gjorde vi det som ett par. Vi fick kallelsen som ett par. Och vi svarade också ja till den som ett par. Och vi har upplevt det som en enorm styrka och en enorm förmån att få tjäna Herren tillsammans. Och när vi nu ska tala om äktenskap och om familj, så vill vi också göra det tillsammans. Vi vill ställa oss upp tillsammans i den här tiden och berätta vad vi tror på. Berätta helt så ärligt och så uppriktigt vi kan om vad vi tror på. Vi tror nämligen på familjen. Vi tror på det kristna äktenskapet. Vi tror att det är den bästa platsen för nästa generation att få växa upp. Få sin grund, få sin trygghet och få sin fostran. Men när vi talar om det här så är det ganska känsligt. Det är ganska besvärligt, därför att inga familjer är perfekta. Inga familjer som sitter här, den familj som du representerar därifrån du kommer, är inte perfekt. Utan du har både det ena och den andra, kanske upplevelsen av det. Men jag tror att det finns principer i Guds ord som är jätteviktiga att lyfta fram trots våran bristfällighet. Eller vad tror du, Marina?
Det tror jag också. Fortsätt du bara.
Ska jag fortsätta?
Rör dig fritt.
Ja, okej. Då ska jag göra det. Vi har delat upp lite grann här vad vi ska säga, så jag ska inte prata hela tiden. Men när vi talar om familjer, när vi talar om de kristna, en kristen familj, så måste vi gå lite djupare för att förstå vad det här handlar om. Och för att få en rätt bild av vad det här är, så behöver vi gå lite djupare. Vi behöver nämligen se vilken grund är det vi baserar de här sakerna på. Det finns jättemånga diskussioner ute i vårt samhälle idag. Man diskuterar både det ena och det andra. Och man diskuterar kärnfamiljens existens eller icke-existens och så vidare. Men när vi tänker på att försöka bilda oss en bild av vad Bibeln säger, så måste vi se på vilken världsbild som vi baserar vår tro på. Vad är det, hur ser vi, hur är våran värld uppbyggt? Det är någonting enormt, enormt viktigt. Jag ska ta två typer av världsbild i min korta introduktion här. Och en världsbild så har jag valt att kalla humanismen. En världsbild där människor och hennes behov står i centrum. Det är väl, det här är den världsbild som präglar det västerländska samhället enormt mycket. Det här är den världsbild som präglar dig och mig väldigt mycket. Otroligt mycket är vi präglade av en humanistisk världsbild. Och när jag talar om en humanistisk världsbild så talar det inte som om det skulle vara från djävulen eller någonting negativt, någonting som du måste bli av med. Utan jag vet att i en humanistisk världsbild så ryms det många kristna värderingar. Det finns många vad heter det, fina ideologier, och det är många fina människor som har gjort enormt mycket för den här världen som har haft en humanistisk världsbild. Men grunden för en humanistisk världsbild, det är att den kretsar kring människan. Kring människan, kring hennes behov. Det är lite som man trodde förr i världen att solen går upp över jorden. Och jorden står stilla. Jorden är alltings centrum. Men sen så förstod man att solen gick ingenstans. Utan det var den som stod stilla. Och det var jorden som kretsade i en bana kring solen. Den andra världsbilden. Det är den världsbild som Bibeln talar om. Det är den världsbild, det är den grund, det är den förklaring till alltings existens som Guds ord talar om. Och Bibelns världsbild, det är en världsbild med Gud och hans behov i centrum. Skillnaden där är att från att ha haft människan och hennes behov i centrum till att det finns någonting som är större än människan. Nämligen Gud, hans väsen och hans bild. Som jag sa så ryms Gud ryms i humanismen. Men i humanismen så är Gud till för oss. Gud finns till för oss, han finns till för våra behov och så vidare. Men i Bibelns världsbild, där är vi skapade för Gud. Det står så i Första Mosebok 1:1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Eller Johannes, han väljer att säga det så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Så du säger att källan har flyttats från människan till någonting utanför människan. Någonting större än människan. Och i detta något finns människan inplacerad. Hänger du med skillnaden här? Skillnaden från att vi är centrum till det att Gud är centrum. Eller som Kolosserbrevet säger, Kolosserbrevets första kapitel och den 13:e versen. Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd för allt skapad. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronfurstar och herradömen. Makter och väldigheter. Och lyssna här. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Det här är beskrivningen av en världsbild. Det här är beskrivningen av ett sätt att uppfatta verkligheten genom. Världsbild betyder nämligen det sätt på vilket vi ser världen. Det sätt på vilket vi uppfattar att världen fungerar. Och vi i församlingen här, vi vill bygga våra familjer och våra egna liv på en biblisk världsbild där Gud själv finns i centrum. Och jag vill säga det här redan från början, inte bara i teorin, utan kanske först och främst i praktiken. Och mycket av det vi kommer att säga idag, det kan bli fina teorier, men vad vi längtar efter, det är att det här ska bli någonting verkligt i våra liv. Och det här är speciellt verkligt och viktigt att ha en rätt grund när vi börjar tala om familjen som egentligen är Guds tanke. Eller hur, Marina?
Just det. Nu sitter ni lite riskigt här. Det är två som ska tala på tiden av en. Så vi ska göra vårt bästa. Att börja från Gud är väl bra. Tänk om han hade bestämt att jag orkar inte skapa någon människa, för det är så besvärligt. Eller hur? Gud kunde ju ha struntat i det helt och hållet. Eftersom han vet allt måste han ha visst att han skapar sig själv problem. Ändå gjorde han det. Han måste ha en väldigt stark tro på sin kärlek, på sig själv, på den han är. Det måste också betyda att han räcker till för dig och mig egentligen, eller hur? Men det är utgångstanken att Gud skapade, Gud börja. Det var han som såg till att då jag sitter här idag. Utan Gud fanns vi inte här, åtminstone om vi får tro vad Bibeln säger. Stämmer det? Ja, bra. Nu har vi er med här. Bara kort, Gud skapade människan för relationer och för gemenskap. Det var det han ville ha. Kanske du känner till när du var ung eller när du ännu är ung, längtar efter att ha gemenskap med någon, bilda din egen familj. Så det är väldigt trevligt att få barn som du kan pyssla om. En del kanske väljer att inte ha det. Men att ha barn betyder att du har någon som du måste ta hand om. Och familjetanken då är inte främmande för Gud. För jag tror att det var Gud som skapade familjetanken från början. Och jag skulle vilja se familjen, jag ser den på tre plan. Det första är att Gud skapar människan till sin avbild. Det står i första Mosebok 1, kapitel 1, står det alltså i vers 27. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Mm. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i haven och så vidare. Han skapade alltså Adam och Eva. Han skapade människan till man och kvinna. I människan finns alltså två delar. De fick ett uppdrag och det var att föröka sig och uppfylla jorden. Gud skapade inte många olika människor. Några i Finland och några i Asien. Och han skapade ett par. Och utifrån det så gick hela mänskligheten. Därför sitter vi här. Det är ganska kreativt av Gud. Att skapa bara två människor och ändå få en hel jord uppfylld på några tusen år. Så du ser redan att här fanns det, när Gud skapade människan, en familjetanke. Han har skapat allt och tror vi att han har gjort det, alltså har en biblisk världsgrund. Då ser vi också en världsbild då att han är familjens upphovsman. Han skapade man och kvinna, eller hur? Så mänskligheten byggs av familjen. Sen kallar Gud sig för vår far. Så när det kommer till oss, när vi väljer att bli troende och födda på nytt, så står det att vi blir just födda på nytt. Att vi blir barn till vår far. Gud använder alltså sig själv och tanken på när människan blir på nytt född. Han är fadern och vi är hans barn. Vad är det för bakgrund? Jo, familjen. Eller? Verkar det stämma? Mm. Gud har en egen familj. Och du som sitter här och är frälst, du får tillhöra Guds familj. Och du som inte ännu har tagit emot Jesus, du får också vara med i hans familj och ta emot Jesus i ditt liv. Det är en fantastisk förmån, för det har han också planerat in. Så det står att vi är pånyttfödda, vi är adopterade in i hans familj. Det hittar du i Efesierbrevet 1. Där står det, vi skulle egentligen kunna läsa det nu, innan jag ger min make taltur. Det är bra träning det här. Hemma brukar det vara så att man argumenterar en del. Ingen reagerar. Bra, ni har frid och tystnad i era hem. Det står i Efesierbrevet 1, vers 3 och framåt. Välsignade vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd. Till och med innan han skapade allting. Har han utvalt oss, dig och mig, i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. Väldigt tydligt här. Jesus säger också, då lärjungarna frågar, lär oss att be. Så säger han, be Fader vår som är i himmelen. Alltså du har ett medborgarskap både här och där när du är frälst. Då är du Guds barn. Då får du tillhöra honom. Då får du kalla på min himmelske fader och du får be till honom. Så nu har vi sett att skapelsen är baserad på familjetanken. Också när du som kristen så får du ingå i en familj. Men också församlingen är som Guds familj. Jag vet inte om ni kommer ihåg en gammal sång som vissa tycker mycket om. Jag älskar så min Guds familj. Där alla sammanvuxna är. Det är väl en dröm, eller hur? Det är ett mål att sträva efter. Där alla får vara sammanvuxna och hjälpa varandra. Där ser vi också att Gud han skapar en familj. Och på samma sätt som vår kropp är uppbyggd av många, många celler. De här cellerna de bildar en hand. Och så kopplas den ihop med en arm. Och sen småningom kopplas den faktiskt hit till hjärnan.
Ibland.
Oftast. Mm. Och det är ju fantastiskt egentligen vilken skapelse. Och därför ser du också bland Guds folk. Det finns många olika församlingar, eller hur? Men tillsammans bildar vi Kristi kropp över hela jorden. Så det är lite familjetanke på många olika plan. Och det här var nu tre olika plan där du kan se att Gud har planerat det här med gemenskap och familj. Oss tillsammans.
Om vi då tittar på och jämför då. Vi sa att det är många som har växt upp i icke-perfekta hem. Och när vi lägger bilder då, som när vi talar om att Gud är vår far. Så om vi gör analogin från min erfarenhet och lägger den över på Gud. Så då kan det ibland gå väldigt fel. Om man kommer från ett hem där man upplever att man inte haft en kärleksfull far. Och så talas det om Gud som våran far. Då måste vi gå tillbaka till världsbilden på nytt igen. Vem var det som definierade vad? Jo, det är Gud som definierar vad faderskap är för någonting. Det är han som definierar. När Gud, när vi talar om familjen så är det hans familj. Hans sätt att relatera. Vi ser treenigheten. Hur en enorm harmoni finns där. Så är det han som definierar vad vi är. Och det är från honom vi ska ta våra bilder också vad det gäller faderskap. Både som exempel och som någonting att följa efter. Eftersom gemenskapen är Guds tanke, också när det gäller familjen, så säger Jesus så här i Matteus 12:25. Men Jesus visste vad det tänkte och han sa till dem, ett rike som är splittrat blir ödelagt. Och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå. Och vi sa det från början att vi upplever att familjen är under attack, så är det just de här splittringstendenserna som finns. Hur saker och ting kommer in i familjen, hur saker och ting kommer in och vill slå sönder det som en gång har varit en helhet. Samma sak kan det komma in i församlingstanken, i familjen, i församlingen som en familj. Det kan komma splittring, det kan komma olika åsikter och de olika åsikter, eller det kan inte bara komma olika åsikter, det kommer olika åsikter. Men de kan få som konsekvens att det uppstår splittring, det uppstår missämja. Och då är det viktigt att förstå, om vi talar om en kristen världsbild, när vi talar om äktenskapet, församlingen och så vidare, det är att Gud baserar äktenskapet och han baserar sin relation på dig och mig, på förbundet mellan dig och mig. Och det finns egentligen två typer av förbund. Det här talar vi om ofta när vi talar om visionen. Vi talar om förbundet mellan Gud och människa. Efter syndafallet skulle Gud ha kunnat gjort på det sättet att han skulle kunna bryta all kontakt. Han skulle kunna säga aldrig mer. Men han upprättar ett förbund som får sin fullbordan i Jesus Kristus. Där han upprättar ett förbund mellan människan och Gud. Det är det vi kallar för evangeliet. Det är det vi kallar för frälsningshistorien. Ett enda förbund, inte två förbund. Ett förbund mellan juden och ett förbund mellan hedningen och honom. Utan ett enda förbund. Där Gud ska sammanfatta allt i Jesus Kristus. Det har han upprättat. Inte för att han, jag har inte talat med Gud om hans känsloliv på sistone. Men inte för att han kanske känner för det. Utan därför att han är förbundsgud. Eller hur? Och samma sak är det när det kommer till förbundet i äktenskapet. Vi har varit gifta i 18 år. Och vi har aldrig haft något problem. Nej, skratt inte trög. Det har varit sina ups and downs. Men vårt äktenskap är baserat på ett förbund mellan Marina och mig. Vårt äktenskap, när vi sa ja till varandra åt min pappa här för 18 år sedan, då vi stod där, då såg det lite annorlunda ut här. Så då baserar vi vårt liv tillsammans på ett förbund. Där vi sa att vi kommer att vara trogna varandra. Vi kommer att stå vid varandras sida i nöd och lust. I medgång och motgång. Och vara varandra trogna in till livets slut. Och så, det kommer nästan in på förrättningen här nu i äktenskap. Men det baserar vi vårat förbund med. Därför att det är en bild av Guds förbund med dig och mig. Så när världen talar om att jag känner inte längre för det, jag upplever inte så, jag känner dragning till någon annan eller jag blir förälskad och så vidare. Så kan de här känslorna finnas även i en troende, eller hur? Va? Om inte svarar jag på den frågan så då går vi ner. Va? De känslorna kan finnas i en icke-troende. Det är inte alltid så att bara för att du är frälst så vill du alltid följa. Det är inte bara för därför att det är ett kristet äktenskap så är det alltid en dans på rosor. Utan man upplever både det ena och det andra. Och det är inte fel. Eller hur? Det är inte fel. Det är inte en synd. Luther säger så här. Du kan inte hindra fågeln att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra den att bygga bo på din skalle. Och så är det med alla sådana här saker. Men frågan är. Vad är det som vi baserar vår relation på? Jo, vi baserar det på förbundet. När vi upplever att det är tufft så går vi tillbaka till förbundet. Vi har lovat varandra trohet. Och så fortsätter vi. Och baserat på det att vi har lovat varandra trohet så kommer Gud att välsigna. Och Gud kommer att hjälpa oss med det vi behöver. Om humanismen är centrum, det är därför världsbilden är så oerhört avgörande. Jag vill att du ska gå hem och tänka på världsbilden när du lämnar det här mötet. Om den andra världsbilden är rådande, att jaget är i centrum, då kommer jag att fråga vad är bäst för mig i den här situationen. Men om jag har en kristen världsbild så kommer jag att fråga vad vill Gud? Amen. Vad vill Gud? Vad är det Bibeln säger i de här frågorna? Varför talar vi om äktenskapet som någonting mellan man och kvinna? Alltså ett heterosexuellt äktenskap. Jo, därför att Guds ord säger det. Men om inte jag känner det så, vad gör jag då? Ja, du kan inte förneka dina känslor. Du kan inte leva ett liv i förnekande av dina känslor. Men du vet att det finns någonting som är rätt därför att Guds ord säger det. Han gjorde oss till man och kvinna. Och när den här världen säger att allt det du känner är rätt, allt det du upplever är rätt i dina tonår, när du växer upp, så är allting rätt. Så säger vi, det är inte sant. Därför att Guds ord säger någonting annat. Det betyder inte att en människa som har såna här känslor är mindre värd. Därför att det är precis det som man vill göra i den här debatten. Ja, ni kristna, ni är så kärlekslösa. Ni dömer bort människor. Ja, men det är ju kärlek det handlar om. Nej, det handlar inte om det. Var människa, säger Guds ord, är lika värdefull. Varenda människa som har homosexuella tankar, heterosexuella tankar, alla människor är lika värda inför Gud, ska behandlas med lika stor respekt, är lika värdefulla inför himmelens Gud. Men Gud säger att det finns någonting som Gud kallar, det här är vägen, vandra på den. Och därför talar vi om att även om vi lever 1862 eller om vi lever 2008, även om Mona Sahlin säger någonting annat, så säger vi så här, att oberoende så står Guds ord fast. Det är det här som är vägen, det är det här vi är kallade att vandra på, därför att vi har gjort Guds ord till vår auktoritet.
Vi kan ju se omkring oss och säga, ja, det låter ju jättebra det här med att Gud har planerat och att det finns tankar på familj. Jag tycker ändå det känns som en trygghet att veta att jag kan alltid gå tillbaka till Guds ord. Jag kan alltid stämma av mitt liv med Guds ord. Och då vet jag att jag är på den rätta vägen. Och Jesus själv säger att jag är vägen, sanningen och livet. Idag så ser vi många äktenskap och familjer, till och med alltså speciellt kärnfamiljen, under attack. Du hör det i politiken, du hör det, familjerna mår dåligt många gånger idag. Och det är sorgligt. Vi kan se många människor som, fast vi lever i kristna sammanhang, kan vi se familjer som splittras. Och det är med sorg. Jag tror att Gud också ser på det här. För det är någonting han har satt ner i det han har uttalat. Att det ska inte skiljas åt, man och kvinna. Där finns en välsignelse. Där finns trots allt, även i motgång, en glädje. Det måste vi komma ihåg att han faktiskt sa åt Adam och Eva att med ditt anletes svett så ska du bruka jorden. Med smärta ska du föda dina barn. Jag tror inte det är bara att föda dem ut, utan det är också hela livet en process att ta hand om barnen. Du möter smärta i livet. Är det någon som kan hålla med om det? Smärta finns i våra liv. Men jag tror att när vi ser vad Gud säger hela tiden, säger han att jag är alltid med dig. Jag har en plan som jag alltid har haft hela tiden. Det finns för dig också. Att komma in under och böja sig under honom, det är där väl signelsen finns. Och har vi gått igenom svåra situationer, människor som upplever att de hittar aldrig någon att bilda familj med, eller du kanske känner att jag har gått igenom det här med familj och det var hemskt, eller någon som upplever familj, det är fantastiskt men det är jobbigt. Vi har alla olika erfarenheter, men våra erfarenheter kan inte vara det som bestämmer vad Gud har sagt, eller hur? Trots våra erfarenheter kan vi ändå ställa oss på vad Guds ord säger. Och familjetanken, den kan ju inte vara fel bara för att vi lever i ett så modernt samhälle. Gud ändrar väl sig inte. Jag tänkte på mig själv och mitt liv. Om jag tänker på när jag var före 20 år, så kanske jag tänker, ah, men det som var före 20, det finns inte mer. Det är, jag liksom pratar inte om före 20. 20 år och framåt, that's it, det är jag. Så kan vi ju inte göra. Vi har ju ett helt liv, eller hur? Gud är också, hela vägen är han densamme. Ända från den första dagen han skapar människan så är han densamme. Och vårt samhälle är inte det som kan styra om vi har en biblisk världsbild. Om vi tror att Bibeln är sann, så det är inte trender som går i samhället som styr det. Utan vi får stå på Guds ord. Istället får vi vara med och visa goda exempel. Vi får stötta varandra och hjälpa varandra. Och det är med det uppropet jag skulle vilja ropa ut idag när det gäller äktenskap och familj. Låt oss hjälpa varandra. Det är inte alltid lätt. Men det är möjligt. Jag har själv sett det på mycket nära håll. Gud kan förvandla vilken situation som helst. Gud kan använda bristfälliga människor. Jag tror att vi måste lyfta upp familjen. Jag har också varit och surfat lite på nätet inför det här ämnet vi ska tala om. Och där fanns det också be för familjen och äktenskapen. Det finns en hel rörelse bland annat i Sverige, bottnar väl i USA och England. När människor ber, de har en viss tid som de ber just för äktenskap och familj. Det är en grundtanke som Gud har satt ner för att ge beskydd till oss människor. Och jag tror att vi behöver våga stå upp för vad ordet säger, till och med om vi har haft dåliga erfarenheter. Att söka oss till vad Bibeln säger och säga, Herre, hjälp mig här, hela mig här. Och så stöttar vi varandra och inte pekar ut varandra. Vem är du som dömer, säger ordet. I ett tillfälle så möter Jesus fariseerna. Och då så pratar de om det här med att gifta sig. Och så säger de att jo, nu var det ju då en kvinna. Och så gifte hon sig med en bror och så dog han. Och så kom det 7 stycken på raken. Jag brukar tänka stackars kvinna, men det hörde inte det här då. Hon skulle i alla fall äkta varenda en tills alla dog, och så funderar man hur blir det sen. Och då säger de att, men Mose han sa ju att vi fick ha skilsmässobrev och så vidare. De pratar om de här sakerna. Och då säger Jesus så här, för era hjärtans hårdhets skull. Men från början var det inte så. Och Gud liksom från början skapade han någonting som han visste. Det här är precis perfekt för människan. Här i det här mår hon bra om hon lyssnar till mig. Om hon vänder sig till mig. Också när hon i sitt anletes svett brukar jorden och föder sina barn.
Men det visar ju också att Gud kan till och med arbeta i situationer som inte är exakt i enlighet med hans ord. Vi tänker så här att för att Guds välsignelse ska flöda så måste allting vara rätt och allting måste vara perfekt. Men det skulle betyda att vi måste vänta tills den här församlingen blir perfekt. Och då måste åtminstone jag skriva ut mig ur den församlingen. Så frågan blir då, om vi är en församling som säger att vi baserar oss på Guds ords auktoritet, att vi underordnar oss Guds ords auktoritet, vad innebär det? Finns det ingen plats då för äktenskapsbrytare? Finns det ingen plats då för de som kämpar med homosexuella tankar? Och jag skulle vilja säga tvärtom. Om vi baserar vårt liv på Guds ords auktoritet, så finns det otroligt stor plats för de som har misslyckats. För det finns, du kan bearbeta det här att vi inte är en perfekt värld på två sätt. Antingen så slänger du bort alltihop och säger, ja men det där gällde då, det här är inte nu, utan nu är det olika familjekonstellationer och nu går det lika bra homosexuellt som heterosexuellt. Det är ett sätt att handskas med den här problematiken som vi upplever. Ett annat sätt, det är att säga, det här är sant. Och så får vi hjälpa varandra, stödja varandra, stötta varandra, hjälpa varandra att komma fram till sanningen tillsammans. I Guds församling ska det finnas enormt stort och enormt mycket nåd. Eller hur? Eller hur? Det behöver finnas enormt mycket nåd för att kunna innesluta alla, var och en. Jag tror att det är det som Gud längtar efter.
Jag bara går tillbaka till det lilla ordet med för era hjärtans hårdhets skull. På något sätt så tror jag att det är det som Gud vill göra först. För han säger, jag vill flytta in min lag ifrån boken in i era hjärtan. Eller hur? Eller hur?
Ja,
bra, ni är vakna. Det är viktigt att ni finns där. För mig i alla fall. Men jag tror det är en viktig sak. Det börjar med mig. Det börjar med mitt hjärta. Jag vill att öppna mitt hjärta för mina medmänniskor. Jag vill att ge ett kärlek. Så kommer också kärleken att forma min nästa. Kärleken från Gud. En liten extra bonus.
Det är sant. Vi behöver mycket nåd med varandra, eller hur? I församlingen, i familjen. Det behöver finnas mycket nåd. Det behöver finnas mycket barmhärtighet. Jag kom att tänka dig igår kväll när jag gick och la mig. Hur fantastisk Gud är. Det var nämligen så att min fru är lite förkyld. Så hon snarkar när jag gick och la mig. Jag tänkte, vad underbar Gud är. Marina snarkar som har svårt att sova med ljud. Och jag som sover fast det skulle ske ett världskrig utanför. Så jag får höra det hon snarkar. Och så tänkte jag tvärt emot. Jag snarkar också ibland nämligen. Men då har man uppfunnit sådana här öronproppar. Som Marina kan lägga i sina öron. Och så fungerar det så underbart. Vi behöver mycket nåd med varandra.
Vilken tanke.
Ja visst, och mycket kärlek.
Tack att du delar den här, kära broder.
Det är den jag upplever att vi behöver ha. Så det här, Gud baserade sin relation till människorna på de här två förbunden. Äktenskapet och förbundet mellan oss och Gud. Vi ska tala lite grann om familjelivet. Om livet i familjen som också naturligtvis är livet i församlingen. Har du någonting om det, Marina?
Jag skrev så här, ursäkta. Min förtydning. Att vi behöver veta en sak, och det är att Gud är för familjen. Han står på vår sida även om vi ska kämpa. Men också när vi har det bra. Jag tror vi ska inte heller glömma att det finns familjer som mår bra.
Ja.
Komma ihåg det. Men Gud är för familjen. Och han vill hjälpa oss att finna goda möjligheter med gemenskap och sånt. Gud skapar familjen, när vi konstaterar att han älskar familjen. Och han har också en fantastisk plan med den. Familjen utgör ju ett beskydd. Eller hur? Du vet vart du ska gå hem. Du vet var du hör hemma. Det ger rötter. Familjen är till för att skapa trygghet. Och i familjen får vi fostras. Och det jag tycker om med familjen, det är att också min tro blir påtaglig i familjen. Kanske du vet att ja, hemma kan du vara på ett sätt, men barnen är väldigt snabba att genomskåda dig. Vid ett tillfälle hörde jag om en familj där barnen började säga att varför är pappa alltid glad med alla andra men inte hemma? Då är han så amper och arg. Och kanske det är just att i hemmet så är vi ju precis den som vi är. Det är där vi inte orkar vara snälla, utan kommer någon och ringer på dörren. Det var Joyce Meyer hade ju det så jävla fint. När hon berättade att hon var sur och arg och gick och dammsuga hemma och tyckte det var bara hon som fick jobba. Det var hon som fick kämpa. Och hon var arg och hon ropade barnen, städa nu upp, och ni bara roddar och stökar. Och så ringer det på dörren och det var ju pastorsfrun. Och plötsligt var hon ju den gladaste som finns. Och välkommen in! Och det var allt det där. Ja. Ni vet, när jag ringer på då så vill jag ju se era glada ansikten. Nej, det var inte så. Men ni vet hur det är. Det är så lätt att spela. Det är så lätt att eller ta till lite extra energi när vi möter andra människor. Men det är faktiskt hemma som man ser vem vi är. Det är därför jag tror också Gud har satt oss i familjer. För att fostra oss som kristna. Det är först där, eller verkligen där, du behöver Kristi karaktär. Det är där den också formas. Där får du möta dina barn. Och jag har ibland tänkt på det att man har sådana drömmar före man får barn. Hur allt ska vara. Och så får man dem och så är de kanske inte riktigt vända åt det håll man hade tänkt sig. Och så får man ju då börja fundera. Vad är det egentligen som är viktigt? Vad är det jag tänker och hurdan är jag? Jag vet inte hur många mammor jag har pratat med som brukar säga det. Ens värsta sidor kan komma fram när man möter sina barn. Och de som är så härliga och fantastiska. Och vår framtid och det vi tror på. Eller hur? Så det är lite speciellt det här med familjeliv. Men det finns en nyckel i det. Du behöver relationer och gemenskap för att formas också i det kristna livet. Också som en vanlig människa.
Vi säger det här också därför att vi på något sätt vill sänka tröskeln och på det sättet inte ha en bild i församlingen där vi kommer tillsammans här söndag efter söndag efter söndag. Så vill vi jättegärna att vi ska kunna vara oss själva, eller hur? Det är väldigt tungt att komma och spela en roll hela tiden och lägga på ett sorts glatt ansikte när man kommer till kyrkan. Och så tar man av det ansiktet när man går över tröskeln där. Och sen är man precis som den säger djävulen själv när man kommer in i familjen. Och det tror jag inte är så bra. Vi ska avsluta här med egentligen två punkter som vi vill verkligen slå fast vad det gäller familjeliv. Men innan det så ska vi ta några citat om familjen som andra människor har sagt. Och det här är både frälstisar och icke-frälstisar. Så det kommer både från den humanistiska världsbilden och från Guds rike. Så lyssna på de här. Du får börja, Marina.
Någon som heter Sarah Day O'Connor som finns med i någon Supreme Court of Justice i säkert
högsta,
USA.
Högsta domstolen.
Högsta domstolen, okej. Okay. Säger så här. Familjeenheten eller familjen spelar en viktig roll i samhället och i fostran av nästa generation. Mm. Alltså, det finns en som heter Franz Kafka. Han har sagt så här. Att gifta sig, skaffa familj, ta emot barnen som kommer, ta hand om dem i denna värld och kanske lära dem en del. Det är enligt min mening det största som en människa överhuvudtaget kan lyckas med.
Det finns en som heter David O. McKay. Han skriver så här någonting åt oss fäder. Det viktigaste en far kan göra för sina barn är att älska deras mor lite mera. Det är bra.
Du la till det lite mer.
Nej, men det står med deras mor. Ja, förlåt.
Men det är ju bra. Det tar jag ju emot sådär väldigt väl. Det står också så här, som någon har sagt. Alltså, han har ett roligt namn. Han är norrman, tror jag. Bjornstjene Bjornsson. Mm. Kan man heta mer norskt än så. Men han säger så här. En familj som håller samman är oövervinnlig.
Henrik Ibsen tycker jag är ganska sådär naturnära. Han säger, familjelivet är visserligen inte alltid så fint som det borde vara. Det tycker jag är bra.
Konstateras som ja. Det är. Eller hur? Det är onödigt vi spelar, eller vad? Mm. Står Elbert Hubbard, han har sagt så här. Oberoende av vad du gjort för dig själv eller mänskligheten. Om du inte kan se tillbaks på att du gett kärlek och uppmärksamhet till din egen familj, vad har du då egentligen uppnått? Det här finns nästan i Bibeln också.
Ja, Jesus säger det står så här i Bibeln. Vi ska se om jag hittar det. Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Det går kalla kårar runt längs med ryggen när man hör det. Men det är starka ord. För det visar hur starkt familjen anses i Guds rike.
Mm, en som heter Paul Lewis. Jag tycker han har satt ett litet roligt citat här. Han säger, en fars ord. Det är som en termostat som reglerar temperaturen i ett hus. Det är väl ganska bra ord. En fars ord är liksom den här temperaturregleraren.
George Bernard Shaw, han säger så här. En far, en man som bär bilder i sin plånbok där hans pengar brukade finnas. Mm. John Wayne, han säger någonting om det här får du lägga på humorkonto. Enligt min mening har kvinnor rätt att arbeta precis som de vill så länge middagsmaten står på bordet när jag kommer hem.
Tala om det fria samhället. Ja, ni vet ju vad som gäller. Man kan ju laga gårdagens mat, säga bara ett värm åt det när du kommer hem. Gäller att vara vis. Kvinnor kan vara det. Dan Wilcox och någon Ted Mumford säger så här. Oberoende av hur fattig en man är, har han familj så är han rik.
Ja, det finns många, många, många mer. Och det visar också på hur mycket människor har tänkt på familjen, hur viktig familjen är i vårt samhälle och också framförallt i Guds rike. Det finns mycket mer vi ska kunna tala om, men vi vill tala om två saker som jag sa här till slut. Den ena saken som vi upplever är viktigt, och det är församlingen i hemmet, det lilla sammanhanget. Och det som du har hört oss sagt många gånger, vi längtar efter att Jesus ska flytta hem. Det händer någonting oerhört i en familjs liv. När Jesus inte längre står vid dörren och knackar. Utan han är en gäst. Och det här är någonting som är otroligt, att familjen ska byggas kring Jesus, inte som gäst, utan som själva navet kring vilket resten av familjen snurrar. Johannes 4:53 står det. Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt detta till honom: din son ska få leva. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Och när du slår upp i Nya testamentet och läser när människor blev frälsta, så är det här någonting genomgående. Du har Apostlagärningarna 11 och 14, 16 och 31 och 18 och 8, bara för att välja några exempel hur det står. Han blev frälst och hela hans hus. Det visade att frälsningen, det är någonting som påverkar min familj. Frälsningen, det är inte någonting jag har på söndagar eller inom bönegrupp eller någon cellgrupp, utan frälsningen, den flyttar rakt hem till oss. Så när vi talar om familjeliv, så är det Jesus i hemmet som är en av de absolut viktigaste sakerna. Där utmanar vi varandra, verkligen. Eller hur? Att bönelivet skulle få bli något verkligt i familjen. Att Kristus skulle finnas, att Guds ord skulle finnas mitt i vår familj. Det är det vi behöver. Och det är det som skapar, tror jag också, verkliga lärjungar av våra barn. Och när man talar om lärjungagörandet av sina egna barn, då blir man väldigt lågmäld. Då blir man väldigt försiktig. Då har man inte de här stora bekännelserna, de här jättestarka uttalandena, utan då är det nog som att gå och påta i sitt eget öga. För man vet hur kört det är. Man vet hurudan man är och hur mycket ens barn ser hurudan man är. Och samtidigt så ska man som familjefar och mor få representera Jesus Kristus för sina barn. Då behövs mycket nåd. Då behövs mycket kärlek från Jesus Kristus i våra liv. Har du någonting där, Marina?
Jo, jag tänker på ett ord när du säger så. Det står: kärleken överskyler en myckenhet av brister. Och inte så att det är just kärleken som är egentligen där allt börjar. Att ni är gifta, de som är gifta idag, tror jag börjar någonstans med kärlek. Vi har väldigt få färdigt programmerade äktenskap i vårt samhälle här i Norden. Ja, jag vet inte om det finns så hemskt många. Det kan finnas. Men de flesta har börjat med en gnista av kärlek och sällskapande. Och att få hålla den där brinnande, det är en utmaning. Men kärleken från Gud, som vi också får ha med i det kristna äktenskapet, det är den där kärleken som går lite längre, som ger det som man egentligen inte är skyldig, som säger förlåt, fast det är kanske han som borde säga förlåt, eller tvärtom. Den kärleken överskylar också bristerna i en familj där du inte alltid är perfekt. Tänk vilken underbar nåd att få ha Guds kärlek. Eller hur? Och när vi funderar på det här, så tänkte jag också på Jesus till hemmet. När vi funderar på cellgrupper överhuvudtaget, för flera år sedan så hörde jag en undervisning som jag tyckte var så stark. Och det var om arken. Och ni minns säkert att det fanns ett förbundsarken, det fanns ett jättetempel som David ville bygga, men som Salomo sen färdigställde. Men arken pratar man om, det var representera Guds närvaro. Och så står det så här vid ett tillfälle när de skulle flytta arken, att de greps av fruktan. Någon tog i den här Guds närvaron, rörde i arken på fel sätt. Vi är nu i gamla förbundet, men i alla fall. Och David greps från den här dagen av sån fruktan för Gud, för den som rörde vid arken dog. Och han förstod inte det här, men han greps av Gud är ingenting att leka med. Guds närvaro är konkret. Den är helig och ren. Och det säger att han vågar inte riktigt först ta hem arken till Jerusalem. Så han placerar in den i Obededoms hus. Ja, det är också ett sätt. Så han, vi parkerar den här, tänkte han. Att då får ju Obededom ta plågorna ifall det kommer några. Lite kysst av David. Men det står så här: och Guds ark blev kvar i Obed-Edoms hus hos hans familj i 3 månader. Och Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt han ägde. Och det är det här det tror jag handlar om. Det grep mig, så jag minns det ännu idag, fast det var flera år sedan jag hörde det. Att den här arken, det står i första krönikeboken 13 om den. Att när Gud flyttar in i familjen, så flyttar närvaron, välsignelsen in i familjen. Och det är det jag tror att vi ska sträva efter. Det är inte alltid lätt, och jag upplever att vi lever i en tid när folk är väldigt trötta. Jag tror att du inte ska bara tänka att det är en själslig trötthet. Jag tror faktiskt att det kan vara en andlig slags trötthet. som den onde också vill sätta på oss, att vi inte orkar komma till gemenskap, vi orkar inte göra. Och jag tror Gud vill komma igen och ge oss elden och gnistan tillbaka. Och vi kan hitta enkla former bara för att få in arken i vårt eget hem, få in hans närvaro, att vi får bli en familj som håller samman, får sträva efter kärleken och relationerna med Gud och med varandra. Att bygga ett bönaltare tänkte jag också på. Tänk vad många man ser på nyheter och sånt, man går in i asiatiska hem eller i Afrika, så finns det altaren för gudar i deras hem. Har ni sett det någon gång? Buddha kan finnas och sånt här. Han finns lite överallt nu för tiden, men tyvärr i affärer också. Men man behöver ju inte köpa hem en Buddha. Men det vad jag vill säga är att i hemmen, i många av de här som inte kanske är i våra hemmen, i andra, i Asien och Afrika, så finns det sådana här altaren färdigt där det finns ljus, man tänder ljus, man söker sig, alla vet det, alla har, här är vår plats dit vi söker Gud om det är någonting, man bär fram frukter och allt möjligt. Tänk om vi kunde skapa ett andligt altare, en böneplats i vårt hem där vi tillsammans ber. Det är knaggligt i början, jag vet, för vi kanske inte har en vana att sätta oss ner tillsammans och be, det känns lite töntigt sådär, men det är bättre att börja då i det töntiga än att inte göra det alls. Börja någonstans där ni känner att det är bekvämt. För att jag tror vi måste bryta med det här som vill komma över oss och få oss in i en form där vi inte gör någonting alls. Vi är så fria att vi får bara leva i nåden att vi inte gör någonting. Jag tror Gud vill upprätta ett bönealtare i ditt hem. Antingen du är singel och du är äldre, du är ung eller vem du än är. Skaffa dig ett egen böneplats i ditt hem när du är, och när du sen skapar eller har en familj, skapa också där ett bönealtare, ett tillfälle eller ett plats där ni vet att nu, här ber vi till Herren tillsammans. Här söker vi Gud. Vi har en Gud i vårt hem. Och han är Herren Sebaot. Han är med oss och han strider för oss. Att bjuda in honom.
Du har några tips här som du ska, tycker jag ska dela. För de är bra. Min fru är alltid konkret och det är bra. Jag vill bara säga det. Det som fungerar där hemma fungerar överallt. Men det är inte sagt att det som fungerar överallt annars, i kyrkan eller annanstans, att det fungerar där hemma. Men det här är också en trovärdighetsfråga för oss som troende. Att vi, fungerar det vi gör här i kyrkan, vi talar om mötesledaren kommer upp frimodigt och säger nu ska vi ge oss hen till lovsång och tillbedjan och vi kommer med och vi går inför tronen. Den saken kan fungera lika bra där hemma. Där hemma. Tänk att barn får se föräldrar när det är kris i hushållskassan eller när det är andra bekymmer, så säger du okej, nu knäpper vi våra händer. Nu ber vi till Jesus om hjälp. Det är fantastiskt att få göra det mitt i familjen. Du har några exempel på starka familjer.
Konkreta saker, jag tycker om sånt. För ibland blir det så diffust så man vet inte vart man ska vända sig. Gemensamma måltider låter ju som någonting som man har haft i århundraden, men det är en utdöende sort i vår tid. Vi har så många hobbies, så mycket arbete, så många saker som pressar att vi värmer i mikron snabbt en måltid och så alla äter i olika tider. Värna om de gemensamma måltiderna, och nu har vi ypperliga möjligheter under julen. Sätt er ner, gör den där skinkan lite i förtid och så har inte ni mamma att springa då, utan alla kan lite skära här och lite där. Utan ha en gemensam måltid tillsammans.
Och ett litet tips där också från coachen. Stäng av stereon. Plocka ur alla MP3-spelare. De syns inte för tiden stereo. Plocka ur alla MP3-spelare ur era söner och döttrars öron. Och så låter ni måltiden vara ett tillfälle. Det finns inget multimedia överhuvudtaget. Barnen kan bli lite förvirrade i början. Men det är en enormt skön upplevelse. Att man kan samtala vid matbordet. Att tala med maten i munnen går nog ganska bra. Det vet ni alla som har försökt. Men plocka bort de här störande elementen. För de kan oftast finnas där.
Så mobiltelefonen. Det finns ju någon reklam där alla i familjen plötsligt satt i ingen pratade först. Alla var tysta vid matbordet. Så ringde ens telefon och hon började prata. Så ringde pappas telefon och började han prata. Så började alla prata i egna mobiltelefoner med helt andra människor. Så mobiltelefonen är bannlyst vid gemensam måltid. Tips. Nej, jag tror det är viktigt. Gör en gemensam måltid så ofta ni kan. Gärna varje dag. Samlas tillsammans. Hinner man lätta på hjärta, prata med varandra, umgås med varandra. Och lär de små redan det. Och har du äldre barn, starta nu. Bättre att börja nu än inte alls. Eller hur? Sen ett annat exempel är familjehändelser som stärker familjebanden. Familjekvällar brukar vi prata om. Och jag fick en chock i höst när fredagarna plötsligt blev ungdomsmöteskvällar. Vi har alltid haft det som familjekväll. Det är ingen fara. Man plötsligt märker man att oj vad åren har gått. Men det ska vi inte gå in på desto mer. I alla fall, familjekväll är jättebra. Du kan fylla dem med precis vad ni tycker är roligt. Man kan spela. Man kan sitta och prata. Också där kan du ha den här bönestunden. Det kan vara fredag, det kan vara lördag. Det kan vara en annan kväll som passar er. Eller en eftermiddag. Vad ni hittar i er familj. Att ha gemensamma saker som skapar minnen. Man kan göra utflykter. På isen om det kommer någon sån, annars får man fara någon annanstans. Göra sådana här små lite, det behöver inte kosta heller, utan man gör små grejer tillsammans som familj där man kommer, som man kommer ihåg, som man inte glömmer bort. Och jag minns från vår barn då, vi får alltid till Sverige på resa nästan alla somrar. Vi hade en sommarstuga där vi spenderade otroligt mycket tid. Det är sånt som man minns. Det skapar samhörighet. Och det är sådana här saker som är ett jättebra tips som skapar gemensamma minnen.
Kanske det kan vara så också att speciellt om du har upplevt en dysfunktionell familj därifrån du kommer, från din bakgrund, så ska du nu få vara med och vara den som bryter den här negativa trenden. Och för att bryta den negativa trenden behöver du behöver få ny input. Du behöver få din input någon annanstans ifrån, att det går att göra på annat sätt än du har upplevt i din barndom. Ska vi gå vidare?
Ja, jag tror vi kan gå in för landning.
Ja, vi tar den sista punkten. Det här var Jesus i hemmet. Jesus Kristus i hemmet. Och det är ju så att vi alla kämpar här. Vi alla arbetar här. Det finns ingen plats för att kasta sten. När vi alla bor i glashus så finns det ingen plats för oss att göra det. Men som Marina sa, tycker jag det är så bra att vi kan börja nu. Om du har misslyckats på någon punkt, och det har du säkert gjort, när du sitter här så vet du det. Att du har inte allt direkt till, så kan du börja nu. Vi kan alla börja nu, därför att vi har möjlighet ännu idag.
Och de punkter du har lyckats på, dela gärna med dig av dina erfarenheter till en ny generation, till nya människor. Det är viktigt. Vi behöver alla varann, alla generationer.
Det var Jesus i hemmet. Den andra punkten som vi ska ta innan vi slutar, det är familjerna till församlingen. Det är viktigt att vara kopplad in i ett större sammanhang. Vi kan säga så här, ja, men Jesus är vår familj och vi har det så bra. Vi klarar oss själva. Men Efesierbrevet 3:18 säger så här. Vi hoppar rakt in i sammanhanget. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det handlar om som familj också att koppla samman i ett större perspektiv. Vi som familj kommer samman och vi bildar en församling. Vi som individer kommer naturligtvis också samman. Men också som familjer, som cellgrupper kommer vi tillsammans och inblandade i ett större sammanhang. Vi diskuterade igår, Marina och jag. Vad igår? Ja. Och vi diskuterade lite grann från våran familjesituation, hur vi har vuxit upp och så vidare. Vi kunde konstatera att ingen av oss har levt i någon perfekt familj. Vi kunde konstatera en sak som vi båda insåg och ansåg att var viktigt för oss att vi valde Jesus. För det var så det började faktiskt. Jag frågade Marina, hur var det så att du valde Jesus? Och då berättade vi. Och vi insåg att en viktig sak var att i båda familjerna var det en självklarhet att man kom till kyrkan på söndagen. Det var, jag kan bara tala för mig, för mig var det inget tvång, utan det var snarare en självklarhet att man kom till kyrkan. Och när man kommer till kyrkan, när man går i kyrkan, så blir församlingens liv, det blir en del av mitt liv. Jag träffar människor, kan jag säga, som pastor, som hela tiden, fast man är engagerad i församlingen, så talar man om vi och det. Man talar om församlingen som dem. När jag säger det här så vill jag att du ska pröva ditt eget liv. När du tänker på sin församling, om du tillhör den här församlingen, så pröva ditt eget liv. Är det vi och det? Eller är det vi? Församlingen ska bli vi tillsammans. Vi som är en enhet som utgör Kristi kropp här. Är församlingen vi och dem, så då har inte den kommit tillräckligt nära ditt hjärta. Församlingen behöver bli en självklarhet. Jag tror för barnens skull så är det oerhört viktigt att man utvecklar goda traditioner. Det står om Jesus att han gick till synagogan så som hans sed var. Han gjorde det som någonting naturligt. Jag tror att om man som familj och barnfamilj, när vi har mycket, mycket aktiviteter och så vidare, om man börjar lämna bort att komma till gudstjänsten, så tränar man in barnen på det sättet. Det är klart när de är 8, 9, 10 år och så vidare, och de alltid sitter på ett garnnystan när de ska sitta på en bänk. Det är klart det kan vara lite liv och så vidare. Men det är oerhört nyttigt och bra för barnen att få komma med till gudstjänsten på söndagen. Så som Paulus säger i Hebreerbrevet 10:24. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Jag tror det är viktigt för församlingen, för barnens uppfostran, att de är del av en större enhet. Vi har söndagsskolan här idag. Var inte fint? Det var fantastiskt fint. Den finns där på grund av att föräldrar har tagit sina barn till söndagsskolan. Annars skulle inte bli någonting. Jag kan bli frustrerad, vi ska använda ett milt ord, när jag hör föräldrar säga att söndagsskolan har så låg kvalitet eller så låg standard, kan jag föra mina barn dit? Det är sånt för trams. Vi ska föra våra barn till söndagsskolan. Vi ska föra våra barn och vi ska be för söndagsskolan. Vi ska ropa till Gud om mera söndagsskollärare. Kanske du själv får gå ner och vara med någon gång. Vi ska föra våra barn till församlingen. Vi ska skjutsa dem till ungdomsmötena. Inte mötena allting i ett kristet liv. Det har vi redan talat om här. Men det är goda traditioner som är viktigt för en ung människa att få in i sitt liv. Det vill jag trycka på med all tyngd jag nu har. Så det upplever jag enormt viktigt.
Ja, inte har jag mycket mer att tillägga. Jag vill bara säga det så att ingen tror att vi är någon perfekt familj, inte alls. Utan vi är under bearbetning, precis som ni. Vi har många frågor som vi funderar kring. Men vi vill slå ett slag för familjen och för församlingen. För jag tror idag ännu mer än någonsin, när det ifrågasätts, är det viktigt att vi börjar kolla vad är det som är verklig sanning. Vad är fundamentet i Guds ord? Vad är det jag står på? Vad är det jag tror på? Och så ger vi oss hän och deltar. Du behövs. Det här är inget verk. Om en av våra lemmar står det, säger inte vill jag vara med någon mer. Och så tar vi bort handen och så går den iväg. Det ser hemskt jobbigt ut. Och den fungerar inte kroppen precis som den ska. Vi behövs allihopa. Och vi behöver er. Vi behöver alla varandra. Vi vill bara slå ett slag för det här. Gud är för oss. Gud är för dig. Var du än befinner dig. Vi vet att det finns både smärta men också många glädjeämnen. Fantastiska exempel bara i den här församlingen. Låt de här exemplen få lysa. Och låt oss stötta varandra och hjälpa varandra i det arbete som handlar om att bli mer lik Jesus. Om att låta familjerna växa. Att en ung generation inte går bort utan går till Herren. Låt oss skapa en sån miljö genom kärlekens sammanhållande band.
Vi ska resa på oss. Det är jultid. Om du funderar varför Marina måste avlägsna sig, så är det julgransshow-tider. Så hon är där, det var inte för någonting annat hon går härifrån. Men det är jultid, och jultid är ju en familjehögtid om någonting. Men vi vet också att jultid är inte alltid så rolig i alla familjer. Utan det finns speciellt familjer som upplever missbruk och så vidare, så kan julen vara en väldigt, väldigt jobbig tid. Och en tid då man går på nålar och funderar om familjefriden ska hålla fram till juldagen och julannandagen. Så vi ska som församling här, så ska vi be för familjerna i församlingen. Vi ska be också för familjerna runt omkring oss här i den här jultiden. Är ni med om det? Amen. Himmelske Fader, vi tackar dig. Herre Jesus, tack för att du får lyfta upp för familjen inför ditt ansikte. Tack för det som du har skapat din institution, Herre Jesus. Herre, du är allas fader. Du är från dig som vår referens för fader handlar om, kommer ifrån. Herre Jesus, vi ber att du ska uppenbara för oss vad det är att vara i en familj. Herre Jesus, jag tackar dig för att där vi upplever misslyckanden, där kan du komma, Herre Jesus, du kan mura igen alla sprickor. Herre Jesus, jag tackar dig för att just den här stunden, för den som känner sig fördömd, så får jag proklamera att det finns ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus. Därför att du, Herre Jesus, du har tagit all fördömelse, du har tagit alla till korta kommanden, Herre Jesus, och du har gett oss den här nya dagen. Den här dagen, Herre, som är nådens dag. Den här dagen, Herre, som är den dagen då vi kanske får lyfta upp våran telefonlur och ringa ett samtal. Den här dagen då vi kanske får säga förlåt. Den här dagen då vi kanske får säga åt någon som behöver höra det i vår familj eller i vår nära krets: jag gjorde fel. Herre, vi ber om ödmjuka hjärtan. Vi ber för familjefäderna. Vi ber för familjemödrarna. Vi ber för barnen. Vi ber för de ensamstående. Vi ber för änkorna, änklingarna. Herre, vi ber för alla dem här i alla olika konstellationer, livsskeden och livssituationer. Därför att vi varenda en kan dra vårt strå till stacken genom att göra det goda, genom att stå upp för dig. Herre, vi prisar dig. Jesus, vi välsignar den här jultiden. Vi ber om julefrid i varje familj. Herre, vi ber om julefrid i varje familj i den här staden. I Vasa, i Korsholm med omnejd, Herre Jesus. Vi ber om julefrid. Jesus, vi ber att de som växer upp, Herre Jesus, och bor i missbrukarhem, Herre, vi ber att du ska betjäna dem. Herre Jesus, vi ber att du ska komma till dem. Vi ber att du ska låta din nåd bara sänka sig ner över dem. Jesus, låt församlingen vara någonting positivt i det här samhället. Låt församlingen vara någonting som står för någonting positivt, någonting upplyftande, någonting uppbyggande. Herre, välsigna alla de familjer som vi kommer i kontakt med det här jul, med God Jul Vasa, Herre. Herre, vi ber för alla dessa familjer. Herre, vi ber för de familjer som är så många representerade, de ensamstående mammorna och papporna. Herre, de som kämpar för att få dagen att gå ihop, Herre Jesus. Vi välsignar dessa, Herre Jesus. Herre, vi välsignar de ensamstående föräldrarna just nu. Och vi ber, Herre, att du ska ge dem styrka. Vi ber att du ska ge dem uppmuntran, Herre. Vi ber att med dessa julkassar som vi kommer med, Herre, ska du låta bli som en hälsning ifrån dig själv. Herre, vi prisar dig. Herre, gör oss mera jordnära på ett himmelskt sätt. Så vi kan förmedla dig till människor runt omkring oss. Vi ber dig i Jesu namn. Amen.
Ja, innan vi skiljs åt så ska vi... Vi har två saker till som vi vill lyfta fram här. Och det ena är ju... har att göra med julprojekt. Jag ger ordet här åt Tanja. Varsågod.
Vi har utöver våra matpaket och presenter också erbjudit familjerna städning.